Så är det nyår idag. Det är nyårssöndagen, för det är nytt kyrkoår. Och den här söndagens tema är ett nådens år. Ett nådens år från Herren. Och när jag satt och läste de texterna som är för den här söndagen så fick jag tilltal. Jag tror att det här blir en lite annorlunda predikan mot vad vi brukar göra. I den här församlingen ganska ofta, så åtminstone när jag predikar, så brukar det vara utläggande. Det kan vara att vi predikar ut ordet. Men idag så ska jag försöka mig på att vara profetisk. För jag tror att det här är ett tilltal. Jag tror att det är ett tilltal till enskilda. Men också till oss som gemensam församling. Och vi ska börja med att läsa dagens evangelietext. Det är Matteus 21, 1-9. Det här handlar om när Jesus kommer inridande i Jerusalem på palmsöndagen. Det är en sån här text som man ofta läser på första advent. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar. Och sa till dem, gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax sända dem tillbaka. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Det här är en scen med Messias, konungen som skulle komma, som profeten hade talat om i 1000 år innan han dök upp. Han kommer till sin stad. Men det som hände sen var ju att Jerusalem missade sin Messias. Bara en vecka senare så är det påsk. Och då dör Jesus på ett kors. Och samma människor som står och ropar Hosianna, Davids son, står då och ropar korsfäst honom, bort med honom, frige Barabbas, häng Jesus på korset. Någonting hände där i förväntningen av vad Jesus skulle göra. Vilken sorts konung det var som skulle komma ridande. Man hade missat den här profetien från Zakaria som Anders läste i början, att han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna. Han var inte den typen av kung som folket förväntade sig. De trodde, när de hade läst och fått undervisning och hört utläggningarna kring Messias, så fanns det en förväntan på en världslig konung, en maktfaktor som skulle komma och befria landet som ju var under ockupation. Landet var under romarrikets välde och folket väntade på en befriare som skulle befria dem. Men det profeterna egentligen talade om var en annan form av slaveri eller en annan form av ockupation än den världsliga som romarriket stod för. Den ockupation som Jesus var där för att befria dem ifrån. Det var ju inflytandet från mörkrets välde, syndens makt och det som skiljer människan från Gud. Det var dem han kom för att besegra i första hand och ge sitt liv för folket. Den här predikan har temat ett nådens år. För jag tror att det är så att det här kyrkoåret eller den här perioden som ligger framför oss är en period där Gud vill komma med nåd. Och det gäller för oss att vi inte gör samma sak och missar han som kommer. Att advent faktiskt får vara en period att vänta att han kommer och gör någonting. Anders predikade för några söndagar sedan och tog fram ett ord. Jag vet inte om du ledde och tog fram ett ord som du har sagt förut. Där Jesus vänder sig till några som ropar till honom och frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Jag tror det ligger någonting i det där. Vad vill du att han ska göra för dig? Om det nu ligger ett nådens år framför dig personligen. Ett år där Gud griper in i ditt liv och ger ett stort extra mått av sin nåd. Vad vill du att han ska göra för dig? Vilken befrielse är det du behöver från frälsarkonungen som nu kommer inridande? Slut dina ögon en stund, blunda, så ser du framför dig, om du har sett på bild eller om du har råkat vara där, hur det ser ut utanför Jerusalem. Det är ett ganska torrt landskap, men här och var så grönskar det. Det är den tiden på året när vårregnen har vattnat jorden. Palmerna står gröna. Och där kommer en stor folkskara ner för bergsluttningen från Oljeberget. Med Jesus ridande på den där åsnan. Och vi kan se och vi kan höra hur människorna ropar: Hoshena! Baruch haba bechem Adonai! Välsignade han som kommer i Herrens namn. Och så tänker du att det är till dig också, personligen, som han kommer. Han ser dig i folkmassan där. Och hans blick frågar dig: vad vill du att jag ska göra för dig? Vilka behov har du? Vad sitter du fast i? Vad är det som håller dig tillbaka? Vad är det som gör att du inte kan vara fullt ut fri i att vara Guds barn? Vad behöver du för nåd i ditt liv? I Lukas 4, 18-19 kan vi läsa det här. Det är Jesus som undervisar i synagogan i Kapernaum när han ska börja sin tjänst. Han ska börja sin publika gudstjänst och gå ut och börja predika Guds rike. Då säger han att Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här är inledningen, det här är Jesu deklaration när han startar sitt verk. Det här är liksom hans mission statement. Det är det här jag är sänt att göra. Och de här orden han läser ju dem från en skriftrulle som innehåller profeten Jesajas bok. Som är skriven många århundraden före Jesus framträdde. Och så säger Jesus strax efter det här att idag har den här profetian gått i uppfyllelse för er som sitter här och hör detta. Och jag tror att idag så kan den profetian gå i uppfyllelse för dig. När du sitter här, ett nådens år från Herren, vad vill du att han ska göra för dig? Just nu så läser jag en distanskurs i teologi. Jag har faktiskt studiehelg den här helgen, så jag ska rusa härifrån sen när vi är färdiga med det här mötet. Och så ska jag fortsätta att lyssna på goda föredrag från fantastiska lärare. Och som förberedelse inför den här helgens studie så jobbade vi med Matteus evangeliets första kapitel. Och fick i uppgift att studera släkttavlorna. Där i början på Matteus. Du vet de där som man ofta hoppar över när man liksom har fått en bibelläsningsplan och måste läsa. Liksom. Ja, jag ska läsa hela. Men de här släkttavlorna är så. Men vår lärare sa det: studera dem där och så läser du tills du ser något mönster där i. Och en sak som framträder i Matteus kapitel 1 i släkttavlorna, det är att det finns... Matteus säger att det är 14 släktled tre gånger om. Det är 14 släktled från Abraham till David. Sen är det 14 släktled från David till Babylon, eller till fångenskapen i Babylon. Och sen är det 14 släktled från Babylon till Jesu födelse. Det är alltså 6 stycken sjutal. Och Jesus själv påbörjar det 7:e sjutalet. Vad betyder det? Jo, det betyder just att när Jesus kommer och påbörjar det 7:e sjutalet så är vi framme vid jubelåret. För Israels folk, de hade fått som budord att de skulle hålla jubelår. Det 50:e året skulle vara jubelår. Då återställs allting. Var och en som var med när Israel tågade in i löfteslandet fick genom lottkastning av Gud ett fädernes arv, någonting som var deras, som ingen hade rätt att ta ifrån dem. Gud delade ut och fördelade landet genom Josua och kastade lott om olika delar, och varje familj, varje släkte fick sin del, sin arvedel där de skulle leva. Och så säger Mose i sin lag att om någon frånträder sin arvedel och säljer den för att han behöver liksom få pengar, så på jubelåret ska den lämnas tillbaka. Då ska det där som Gud en gång gav lämnas tillbaks. Och jag tror att det här är ett jubelår där någonting ska lämnas tillbaks. Har någonting stulits ifrån dig så ska det lämnas tillbaks. Har du blivit tvungen att avträda eller sälja någonting för att få loss medel? Har du blivit tvungen att lämna ifrån dig ditt andliga arv för att omständigheter har tvingat dig till det? Så ska det lämnas tillbaka. För det Gud har gett dig, det har ingen rätt att ta ifrån dig och behålla för all framtid. Utan på jubelåret ska det lämnas tillbaka. I psalmen Stilla natt så sjunger vi om det här. Jag tror att det finns mycket, mycket mer djup i de här gamla psalmtexterna än vad vi ofta tänker på. Där är det en strof som säger att ödestimman för världen slår. Nu begynner vårt julår. Episteltexten för idag kommer från Uppenbarelseboken 5:1-5. Vi ska läsa den. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Ödestimman för världens lår. Nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Jag tror att det här är en period där insegel börjar att brytas. Jag tror att det här är en period med Jesus seger i ditt personliga liv. Lite senare i den här gudstjänsten så får du möjlighet att gå fram till och ta emot förbön. Ta den chansen och tänk efter, vad vill du att han ska göra för dig? Det andra jag tror som Jesus vill, eller som Gud vill säga, är att det är nådens år också över oss tillsammans som församling. Den första delen var till dig personligen. Det här andra tilltalet, det är till oss tillsammans som utgör den här gemenskapen som kallas Fristaden. Och då ska vi läsa de där orden från Zakaria en gång till, de som Anders läste i början. Zakaria 9:9-10. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna och en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav, från floden till jordens ändar. Han ska förinta krigets vapen, står det i en annan översättning. Och jag tror att de krigets vapen som Jesus vill förinta just nu, det är mörkrets rikes vapen. Jag tror att det är dags för ett nådens år från Herren där han låter under och tecken ske för att förinta det som står församlingen emot. När Jesus red in där på palmsöndagen så visste han ju vad som skulle ske. Han visste att Jerusalem missade målet. Att de skulle missa. Att han är den som skulle komma. Och att en vecka senare skulle han lida och dö för folket. Men det ska inte vi göra. Det här är avgörande. Vi får inte lov att missa det han vill göra nu. Vi behöver ta vara på det som är och färde. Därför att Jesus har någonting speciellt i förberedelse för sin församling. Allt för länge har fienden triumferat. Det är motgång på motgång, det är sjukdom, det är människor som lämnar, det är människor som känner sig bundna, det är saker som drabbar. Det räcker nu. Och Jesus deklarerar, det räcker nu. Nu är det jubelår, nu ska allt det där lämnas tillbaka. För Jesus är segerkonungen, det är han som proklamerar ett nådens år från Herren. Om du tar del av församlingens veckobrev så skrev vi där om att vi kommer att gå in i en vecka av fasta och bön. För att invänta honom. Det här är en gammal tradition. Det gjorde man mycket längre tillbaka i tiden. Om man tänker under den tidiga kyrkan. Så blev advent en period där man utlyste fasta inför julfirandet som sen skulle komma. Man väntade. Man fastade och bad inför att Herren skulle komma. Så vi kommer hålla bön och fastevecka den här veckan. Fram till på fredag kväll, då möts vi här. Då kommer vi att avsluta den bön- och fasteveckan med en lovsångs- och bönekväll. För att ta tag i det där som Jesus har i beredskap. För det finns saker som behöver brytas. Det finns saker som vi behöver bli befriade ifrån. Som fienden har lagt på som ett lock. Som förhindrar det Guds verk som vi vill utföra. Och specifikt så är det så att det finns en slags tankebyggnad som har slagit rot. Bibeln talar om att det finns fästen. Paulus skriver att han bryter ner fästen och tankebyggnader som trotsigt reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och den här tankebyggnaden, den gör sig påmind varje gång vi talar om församlingen med stort F, som om den var en person. Varje gång jag hör någon säga, det där tycker inte församlingen, det där kommer inte församlingen gilla. Eller det kan vi inte göra för det finns sånt i församlingen som det kommer krocka med. Varje gång jag hör det där så har jag börjat inse att det där är en tankebyggnad och ett fäste. Som håller oss som församling tillbaka. Så vi ska rycka upp det med rötterna. Vi ska rycka upp det med rötterna. Och börja tala om vad Gud vill göra. Och vilka vi är som ska vara med. Så vi ska börja tala med varandra. Och specifikt till varandra. Det där undrar jag om det kommer att fungera. Det är bäst att jag går och frågar Sven som vet om det här kommer att bli en bra grej. Eller jag frågar Niklas, har du ett profetiskt ord in i det här? Jag frågar Håkan, hur var det med det här tilltalet som fanns en gång? Specifikt prata med dem som sitter på nycklarna istället för att referera till församlingen. För det där är någonting som den onde har liksom slagit blå dunster i ögonen på oss. Och jag tror att om du har varit utsatt för inflytandet av den här, för jag tror att ibland så är det så att vi har blivit tilltuffsade. Människor, vi har vänner, goda vänner som fortfarande har goda relationer till var och en av oss. Men de har lämnat församlingen. Det är jättemärkligt. Det är jättemärkligt. De säger, jag kan inte vara med i församlingen längre. Ja, men vem är det du har något otalt med då? Kan vi göra upp om det? Kan vi prata? Kan vi... Nej, det är ingen. Det är ingen människa som jag har något otalt med. Det är ingen som har specifikt gjort mig illa eller som jag har, som jag inte går igen, drar igen. Utan jag vill bara lämna församlingen. Lurigt. Jag tror att om du har blivit utsatt för den där tankebyggnaden eller fästet, så ska du bli upprättad från det. Du ska bli upprättad. Har du varit påverkad av den så att du har varit liksom med i ett... Men jag har pratat, jag vet, jag, nu känner jag igen det här. Jag har pratat om det här. Jag vet att jag har pratat om att församlingen tycker sig eller församlingen tycker så. Då tror jag att du ska bli fri från det. Jag tror att Jesus i sitt nådens år vill sätta dig fri ifrån den påverkan. Bara frigöra dig till att, nej men jag, vänta du, det är ju mina bröder och systrar. Jag vet ju vilka de är. Jag behöver inte prata om det som inte är. Jag kan prata om det som är. Mm. Och om det är så att den helige ande viskar i ditt öra att du har blivit använd i att bygga det här. För någonstans så är det ju vi tillsammans som gemenskap som har liksom blivit invaggade i att det här är något som finns. Om den helige ande börjar viska i ditt öra att du har blivit använd i det här, så tror jag att han kommer att hjälpa dig att komma fram till att omvända dig. Säga att men det här vill inte jag vara med om längre. Det här är ju, vänta, jag har blivit inlurad i något jag inte vill stå för. Det här är något som inte är bra för mig. Då tror jag att den helige ande vill hjälpa dig att bara släppa taget om det. Och bli fri. Och gå vidare tillsammans med honom. Ett nytt kyrkoår börjar idag, ett nådens år. Och det är dags för ett genombrott nu. När Mats Nordén, min pastor, som brukar vara vår apostoliska input, var här förra helgen, så talar han om det här, att det är dags nu att vi får skörda. För det gör så mycket gott. Det här är en fantastisk samling människor. Ni är underbara. Jag är väldigt lyckligt lottad som får lov att vara pastor i den här församlingen. Jag är väldigt glad. Och det görs så mycket bra. Det är så många som tjänar, det är så många som bär, det är så många som är trofasta, det är så många som är underbart förvandlade av Guds ande och vill så mycket gott. Och ändå så blir det inte mycket frukt. Det är någonting som håller tillbaks. Orimligt lite frukt i förhållande till hur mycket gott som görs. Har du märkt det? Mm. Och då gäller det för oss att inte tröttna, utan fortsätta hålla ut och så förtrösta på Gud och säga, men nu är det dags. Nu, Herre, får du göra ditt. Nu har vi gjort precis vad vi kan. Vi har varit trogna, vi har varit trofasta, vi har tjänat. Nu får vi ropa till Gud att han gör det han kan göra för att bryta igenom. Att skörden får komma in. Att det faktiskt får blomma ut. Segerkonungen kommer, lejonet av judastam, han som har segrat. Han som faktiskt har makten att bryta de där siglen. Det är ingenting som är omöjligt för honom att göra. Vi väntar hans ankomst i den här perioden i advent. Vi väntar att han ska komma. Så precis som det står i salmen så kan vi vara med. Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp. Amen. Tack. Tack Herre för din nåd över oss. Tack att du utlyser ett nådens år, Herre. Hjälp oss att ta vara på det. Hjälp oss att gå vidare tillsammans med dig, Fader. I Jesu namn. Amen.